När jag ska skriva predikan så börjar jag bara skriva.
Ja.
Och sen så, oj, det här var inte vad jag tänkte. Och sen så ska man modellera om alla stycken.
Precis så gör jag också. Jag börjar skriva. Helt plötsligt har man skrivit så här en och en halv sida. Och bara, oj, men jag har inte kommit fram till något bra. Fast så finns det ändå någonting där ibland.
Ja, men ibland finns det, men då måste man nästan backa och läsa det högt. Eller spela in det ibland och lyssna på vad är det den här människan svamlar om? Förstår jag vad hon säger?
Smart.
Det gör jag ibland.
Smart. Det var ett bra tips. Det tar jag med mig. Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vreeland, som tolkar tillsammans med
Sofia Thunebro.
Och du är?
Jag är präst i Malmö, i Sankt Pauli kyrka.
Yes. Och vi ska tolka kring texten, evangelietexten på pingstdagen. Förra året så tolkade jag också på pingstdagen, men då var det apostlagärningarna. Så om man vill lyssna på det så ligger det kvar liksom bak i tolkning pågår. Man går tillbaka ett år så finns det där från apostlagärningartexten. Men vi kör nu på evangelietexten som är hämtad från Johannes evangeliet. Vill du läsa den, Sofia?
Jag kan läsa den. Jesus sa: detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er: jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern, ty fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett.
Jag, här tycker jag den här texten är väldigt fin. Och jag fastnade direkt för: känn ingen oro och tappa inte modet. Och så tänkte jag på mänskligheten idag, eller till vårt närsamhälle idag, när oro och rädsla ofta är det som styr människor. Vi är rädda för det främmande och ja, det finns en viss oro som ligger där och gror ju för allting som sker runt omkring. Har vi tappat modet, tror du?
Vi tappat mod. Nej, men just det här med rädsla tänker jag är så ett så billigt trick att ta till, för jag tänker att vi har rädslan så nära oss alltid och att det är någonstans varje dag är en kamp att låta bli och välja rädslan. Låta bli och liksom när man tar en väg igenom rädslan. Och just nu så är det ju precis som du säger en retorik, och vi har liksom valrörelsen startar och på det globala planet det är ju mycket rädsla som målas upp också. Och starka ord, mycket rubrikord. Men då blir ju också kyrkans uppgift tydligare, att göra människor fria. Men var inte rädd. Se inte det som är annorlunda. Se, det är inte en fiende, det är en potentiell vän som kommer emot dig.
Lyssnar de, tror du, när vi säger det? Eller ja, de, det. Lyssnar vi på oss? Alltså det.
Nej, det är väl det att vi predikar för oss själva hela tiden, tänker jag.
Ja.
Ja, men jag tycker den här texten är, det är en sån fin ton i den, tycker jag. Den är just det där lugn, jag vet att ni är oroliga för allt det här. Rädslan och världen. Och
ja, jag kände också det, att det är just när man blir trygg ändå. Den behövs, den här texten. Ja. Även om det kan vara svårt ibland att verkligen tro på den när min oro är den det som också styr mig eller driver mig, höll jag nästan på att säga. Oro är kanske ingen drivkraft. Det kanske snarare är någonting som håller tillbaka.
Ja. Men kanske en drivkraft är det att veta att oron finns hos oss alla. Både den jag tänker är min vän och min fiende. Vi förenas ju i det. Att vi är.
Mm.
Att det finns en oro och en längtan efter trygghet och befrielse.
Just det. Just det, det har jag inte sett.
Kan lite kampen mot oron vara det som förenar oss också.
Aha. Det har jag inte sett utifrån det perspektivet faktiskt. Mm. Det var en fin tanke. Mm. Den ska jag fundera på mer.
Mm.
Ja.
Men jag tycker att det, för att i denna texten så är det ju, Jesus ser ju allt det där. Ja, men ni är oroliga nu. Och det är en del av att vara människa, tycker jag nästan att han säger.
Mm.
För jag ger er det som jag ger er inte det som världen ger. Men det är någon sorts bekräftelse av, ja, men oro är en del av att leva i världen.
Mm. Ja, för det tänker jag lätt blir, det kan lätt bli det också i, tänker jag kanske, hur vi som kyrka med för det här budskapet vidare, att nej, men oroa er inte, det är ju inte det egentligen det handlar om, att oroa sig kommer vi väl kanske alltid göra, att det är inget fel, utan som du säger att det är mänskligt.
Ja.
Men någonstans i detta så finns det någon som vill liksom att vi inte ska tappa modet, utan att vi ändå...
Nej, men för det var det jag tänkte när jag läste den här texten, när du frågade mig om jag ville göra detta avsnittet med dig, så läste jag texten och så höll jag på att tänka på vad tänker jag på?
Mm.
Och sen så tänkte jag att du skulle fråga då, men Sofia, hur gör man för att inte oroa sig?
Mm.
Att det liksom,
ska se,
att det ska bli sånt där recept. Här. Och då tänkte jag att det kan jag inte svara på.
Nej.
Jag tycker snarare att befrielsen är att Jesus bekräftar att, nej, men oron finns där.
Mm.
Det är lugnt. Låt den finnas där. Låt den bara inte ta över. Alltså.
Just det.
Låt den inte ta över.
Ja, det var faktiskt min andra fråga på min papper.
Det var det.
Hur gör vi så att vi inte ska känna oro? Hur tappar vi inte modet? Mm. Står det här. Nej, för att jag har väl heller egentligen inte något bra svar på det heller, tänker jag. Nej. Utan vad jag tänker är, jag är en person som inte oroar mig så mycket.
Ja.
Jag och därför kan jag ha ibland lite svårt, det här är hemskt att erkänna detta, men ibland kan jag ha svårt då för människor som oroar sig.
Mm.
Då vill jag så här säga, men skärp dig, vill jag säga. Men det kan jag ju inte göra. Utan jag måste också förstå den här oron. Jag tänker att vi är olika som personer, såklart. Mm. Och det blir svårt. Så jag har verkligen inga bra svar. Jag tänker jag kanske är fel person att på något sätt hjälpa människor deras oro om jag själv inte riktigt förstår hur det är att vara så där, alltså oroa sig för det mesta.
Mm.
Att förstå hur jag menar. Alltså att på något sätt, men här kanske Jesus ändå förstår det. Han är själv.
Ja.
I men en
så
oro.
Tänker jag att det är en skillnad på ängslighet, alltså, och riskbedömande i allting, och sån här grundoro som liksom ska mina barn få växa upp i en trygg värld, och få ta den plats som de själva vill ha, alltså den typen av oro.
Mm, ja, det är en annan.
Alltså den där grundläggande oron.
Ja. Jag har visserligen är just nu en oroperiod där jag helt plötsligt ser, alltså att jag blir väldigt pessimistisk när jag ser på denna värld.
Ja.
Och nu är det också mycket med så här, vad plasten gör.
I haven.
Ja. Och vad vi gör med varandra. Och då känner jag just det här, vad är det för värld mina barn växer upp i? Ja. en sån här oro som faktiskt sätter sig i magen.
Mm.
Nästan så att nej, finns det något hopp? Liksom?
Ja.
Och när jag träffar andra som bekräftar den, när de också kommer den här pessimistiska, då bara känner jag, nej, nu vill jag bara lägga mig under en sten.
Ja, men och jag tänker att det är just det tillsammansperspektivet man kan ta då i oron. Alltså liksom, ja, men skjuta ifrån från oron. Ja, men vi har denna gemensam, men vi kan ju inte bara gräva, lägga oss under en sten eller gräva en grop.
Nej, det går ju inte.
Det blev ju inte något bättre.
För då är det lätt att tappa modet. Liksom. Men på något sätt så kan vi ju inte göra det. Det är väl, eller kanske är det så att oron, den är inte så farlig, men det är att tappa modet.
Ja.
Och då tänker jag inte att vara mod, utan på något sätt tappa, för mig att tappa modet också tappa hoppet. Liksom. Ja, alltså att de hör ihop där.
Ja.
Och det är kanske där vi får lyfta de här. Jag tänker när jag jobbar, alltså de bilderna som förstärker på något sätt hoppet.
Ja.
När jag träffar ungdomar, då blir jag ju väldigt hoppfull.
Ja.
För att de är så himla kloka alltid. Ja. Jag tänker, det är de här som ska styra världen. Ja. Sen, då finns det ändå hopp. Liksom.
Ja, absolut. Och sen tänker jag att det också är det där. Både perspektivet som i denna texten tycker jag att det hjälper att zooma ut lite. Att det är lite, ja, men jag tycker nästan det är lite sån här ton, ja, men att Jesus föregriper på något sätt att ja, nu blir ni oroliga för nu säger jag att jag ska lämna er, men då kommer den här hjälparen som jag tänker som någon liksom så här jätteambitiös assistent som bara ska påminna om liksom, det här ska du göra nu. Göra så här prioriteringslistor. Så du kan vila i det. Hjälparen kommer fokusera på det viktigaste jag har sagt. Så där. För jag tänker att de är liksom sådär. Åh, hur ska jag komma ihåg alla så här, liksom, vad var det han sa då när vi var där? Och ja, nu är det på mina axlar. Den oron hjälper ju en också lite att få det här tillsammansperspektivet. Och sen också den här tonen som jag tycker är lite sådär, ja, men som att han tittar på en Jesus tittar på en på oss lite som på en valp som leker med sin svans. Alltså ibland så kan det vara så svårt att tänka utifrån sig själv, tycker jag. Sluta oroa dig. Men om jag försöker se på mig själv lite som att jag är en valp som jagar min svans. Alltså sådär, just när man vill gräva den där gropen. Förstår du vad jag menar?
Ja,
samla.
Jag
men just med den där kärleksfulla blicken lite och utzoomningen.
Ja. För att jag tänker att egentligen som vanligt så kanske de inte riktigt förstår vad han menar. För det är ju lite, jag hörde att jag har sagt, jag kommer inte igen. Eller ni har hört att jag sa, jag går bort och kommer inte. Och om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går. Och det blir
det där
också
där
lite,
på slutet.
Men detta säger jag innan det har skett. Så att ni ska tro att det sker. Det blir ju lite så här. Vad menar han egentligen? Men det gör kanske ingenting om att förstå när de är i det. Eller innan de är i det.
Mm.
Vad det egentligen han menar. För någonstans sen. Kanske det, lite som du vet man säger till ett barn som har slått sig. Det går över tills du gifter dig. Och det förstår ju, jag tycker inte om det uttrycket. Jag tycker att man ska sluta säga det till barn om man fortfarande gör det. Men för att det kan ju inte barnet är ju ledset här och nu ju.
Yeah.
Alltså det kanske inte det förstår. Men när jag gifter mig, det är ju en evighet. Nu är jag fem.
Yeah.
Men vad är man då? Liksom? Man är ju jättegammal, typ 15 år brukar de tro att man är när man gifter sig. Och det är ju en evighet dit. Så att kanske på något sätt att inte för att ge. Det blir lite, det går över tills du gifter i den här texten. Alltså sen först får de perspektivet efteråt. Och då, just det. Men så här blev det jag.
Mm.
Just det, men han sa ju faktiskt så. Då fattade jag inte. Men han sa ju faktiskt så. Och det tänker jag också är att visa på hoppet är inte att säga, du ska se, det kommer nog gå över så tror man att det är bra. Utan snarare att visa hela tiden på hoppet men ändå få vara kvar i hos den andra i dens oro. Liksom bekräfta den känslan.
Ja. Det kommer falla på plats.
Ja, precis.
Alltså det blir bättre någonstans också ju.
Ja.
Det är ju två helt olika perspektiv.
Ja. Precis.
Nu är mitt uppe i sin liksom sorg och oro här och nu, och hur ska jag bära allt och vi ska föra detta vidare. Och Jesus har zoomat ut och bara, det kommer falla på plats. Och lite också det här, ja men, ta det som det kom, eller lite efter hjälparen kommer, när du står i den situationen så kommer du behöver inte komma ihåg allting i alla läg. Nej. Utan du kommer få den hjälp du behöver just då.
Och det är väldigt skönt. Ja. Det är väl väldigt hoppfullt, tänker jag. För det blir väldigt kravlöst.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Så det är bara, åh. Ja, ja, det är sant. Jag behöver inte ha koll på allt.
Ja. Men jag tänker lite som en förlossning nästan. Det där att innan man är i en förlossning så tänker man hela förlossningen som någonting, ett samlat skeende. Mm. Och då blir det lite, kanske liknar livet med en förlossning. Nej, men en verk i taget.
Ja, just det. Ja, verk.
Alltså, ja. Får ta det liksom steg för steg och dela upp. Men det är så lätt att när man att allting kom, att man tänker sig att jag ska klara av all världens oro på ett bräde, eller det här du säger, hur ska jag kunna rensa alla hav från plast? Alltså så här, så är det ju liksom, nej men hur ska jag ta emot all smärta i förlossning, hur ska jag kunna ta all bära nu hela det Jesus budskap i lilla mig, alltså,
ja, det, är
det är liksom,
ja, man får tänka,
låt
så.
Oss ta det
en verk i taget, andas in, andas ut. Ja, men det var faktiskt en bra bild.
Du är ett steg närmare att möta ditt barn.
Just
eller
det.
Att möta dig själv.
Ja, men det är faktiskt, det var en bra bild, tycker jag. Men om vi tar lite kring det här med kring pingstdagen. Pingstdagen har ju tappat lite efter att annandag pingst inte längre är en helgdag. För nu vet ju människor generellt, vet man generellt inte att det är pingst överhuvudtaget. För att det
för
märks
att man
inte i, vi är inte
är
lediga där på måndagen som vi var innan. Behöver vi liksom reclaima pingsten, tycker du? Som kyrka?
Ja, behöver vi det? Ja. Som högtidshelg, tänker du?
Ja,
men det är ju
eller
en väldigt
budskapet
härlig helg.
Eller?
Ja, jag tänker egentligen att vi ska reclaima helig ande alla dagar. Eller liksom som inspirationen och hoppet och Gud nära i mellan människor.
För det är ju svårt, tänker jag också, om vi generaliserar. Förra året så poddade jag med en pingstpastor.
Ja.
Där är ju anden väldigt tydlig i pingströrelsen. Men i Svenska kyrkan pratar vi ju lite ibland om att sådär, nej men, där vi pratar kanske mer om Gud, och i pingstkyrkan pratar vi mer om anden. Att anden är lite flummigare hos oss. Ja. Eller lite mer svårdefinierad. Eller, och jag kan själv tycka det är svårt att kanske förklara vem är egentligen anden. Men det kanske inte är meningen, vi kanske inte kan förklara. Alltså, hur ska, jag vet inte, hur ska jag förhålla mig till
anden?
Till anden egentligen. Hur gör du? Vem är anden för dig?
Ja, men för mig är ju anden relationen mellan oss människor. Gud i relationen mellan oss människor. Men visst, det är ju inte lätt. Jag tänker att treenigheten är ett sätt att försöka förklara Guds storhet. Och sen kan det bli så matematiskt att försöka liksom definiera.
Det märker jag när jag ska förklara treenigheten. Jag får alltid den frågan när jag är på skolor. Men vad är det här med Gud och ande och det här tre? Tror ni på tre gudar? Och jag hamnar lätt i det matematiska. Och jag vill inte riktigt göra det. Men det är svårt för mig att, men jag tyckte det var fint det du sa nu, det här att Gud, anden är liksom relationen mellan Gud och människor. Jag är själv uppvuxen i pingströrelsen, så jag har ju liksom den bilden med mig. Men måste på något sätt hitta kanske en ny väg. Men jag menar inte att det är fel den vägen, men för mig har det blivit att jag behöver hitta ett nytt sätt att närma mig anden, tror jag.
Ja. Och sen, jag tycker ju om den här välsignelsen, skaparen, befriaren och livgiverskan, istället för fader, son och ande. Och det, för mig så ger det, det ger mig lite nytt perspektiv. Livgiverskan. Dels så liksom det kvinnliga perspektivet. Eller jag tycker bara det är härligt att det finns något feminint ord. Men också livgiverska, alltså som ger liv. Gud är den som vill mitt liv, som ger liv, blåser liv i mig. Det är liksom, och sen en sån här då, när solen skiner och allting börjar liksom bli nästan lite kitschigt grönt, och det susar i träd, då blir det ju lättare att få liksom en aning om helig ande, upplever jag. Än kanske i november när vi stretar liksom, i en annan typ av vind som inte är så brisig.
Men på något sätt det
nytt liv.
Men då hamnar du i det här personliga. Faktiskt att veta att men vi är inte ensamma i detta. Guds ande blåser. Finns alltid här liksom. Och då hamnar jag bortom matematiken. Jag ska utmana själv att göra det nästa gång. Men du vet, man hamnar där. Vatten kan vara olika form. Eller en triangel har olika sidor. Eller du som människa, du kanske är en syster och en dotter och en kompis och en mamma. Alltså,
att vi har olika. Men för egentligen är ju Gud större än treenigheten. Jag tänker att alla våra bilder för Gud är ju ett sätt att försöka förklara Guds storhet. Och då måste vi nästan alltid, eller vi måste inte nästan alltid lägga till och mer än vad jag kan förstå.
För språket och våra bilder är ju det vi har. Det är det vi har att kunna beskriva någonting ju. Och även om Gud är bortom vårt språk och bortom våra bilder och större än dem,
så är det ju ändå i relationerna som vi förnimmar Gud, tänker jag. För Guds kärlek är ju inte annorlunda mot den kärlek som vi känner, tänker jag.
Nej,
det är liksom,
och då kan ju den...
känner vi kärlek så känner vi kärlek, och det är kärlek.
Och då kan den bilden som du sa med relationen mellan Gud och människa, att det avspeglar sig ju i relationerna med oss. Och då, det kan ju vara någonting som... Nej, jag fastnar i det här tiden att hitta en förklaring så att andra förstår. Jag behöver inte det egentligen. Det räcker att jag bara berättar ju vad det betyder för mig, eller hur? Det frågar jag ju dig nu. Vad betyder anden för dig? Och det räcker att jag... Jag behöver inte fastna i att förklara exakt. Jag går ju inte att förklara exakt vad, utan det är väl vi får ha en personlig relation till Gud, till anden.
Ja. Och sen är det det där också, när vi ska prata om Guds bilder och Gud, och vi i kyrkan pratar vi mycket om, vi måste bli bättre på att prata om vår tro. Men då blir det nästan som att vi ska skriva hur gör ett t-shirt-tryck av det. Och egentligen det bästa sättet att prata om tro, Gud, helig ande är ju med många, många ord. Det är svårt att göra det i en slogan ju. Och det är därför det blir så svårt när man ska, eller liksom när jag ska stå och någon frågar vad är treenigheten eller vad är helig ande, så ska man svara på en minut. Alltså,
antingen med många ord eller med inga ord.
Ja, precis.
Får vi också utmana oss att göra ibland.
Men i en väldig dialog.
Nästan
med mer frågor ju än svar.
Det är jobbigt för ungdomarna, visserligen. När jag ska förklara för gymnasieelever. Men någonstans kanske det här, nu måste vi avrunda här. Men kanske är det just det. Visst, jag behöver inte ge dem precis svar så de fattar. Vad har vi precis halva samtalet här handlar om? Att ni, vi förstår kanske inte nu.
Nej.
Men allt eftersom kommer pusselbiten att falla på plats.
Ja.
Jag tror, ja, det är väl bra.
Och så detta. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det finns något större, något mer än vad världen ger, tänker jag.
Mm.
Det kan vi väl vila i.
Det vilar vi. Och det får
försöka
bli...
vila.
Ja, och det får bli avslutningen på detta samtal. Mm. Tack så mycket, Sofia.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta våra, alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!